السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأهلا وسهلا، فالكمنا تلأنو لكون إي دم بلسينا دبوكا رياض الصالحين أب الحافظ النووي وبيهار كومت فرام تل حديث 1861 ودار نمنا في فترة رحمه الله تعالى الحديث من أبو زيد العمر ابن أخطب الأنصاري رضي الله عنه som sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en dag ledde oss i fajr-bönen. Och efter bönen gick han upp på el-mimbar och predikade fram till dhuhr. Sedan gick han ner, ledde oss i bönen och gick återigen upp på el-mimbar och predikade fram till al-asr. Sedan gick han ner, ledde oss i bönen och gick upp igen och fortsatte predika fram tills det att solen gick ner. Och han berättade för oss vad som skulle komma att hända, vad som har hänt, och vissa av oss mindes och vissa av oss mindes mer vad han sa än andra. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. En väldigt mäktig hadith. Och det nämns också en liknande hadith från Hudayfa radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en dag predikade en hel dag. Och det kanske är samma dag, Allah alam. Och han sa då att han nämnde vad som kommer att ske till domedagen. Han utelämnade ingenting vad som kommer att ske innan domedagen. Och vissa av oss mindes vad han sa och vissa av oss glömde. Och så sa han, Hudayfa, att jag ibland såg vissa av de saker som profeten a.s. berättade om ske, yani de uppenbarades eller skedde, och då mindes jag vad han sa så som en person minns ett ansikte av en person han inte sett på länge. Yani här predikade profeten a.s. denna otroliga khutba från salat al-fajr till salat al-maghrib med det enda avbrottet av bön. Och de lärde sig här inte en sunnabön, för det framgår inte av hadithen, utan från fajr till maghrib, alayhi salatu wassalam. Och det här, säger de lärda, bevisar profetens, alayhi salatu wassalam, enorma iver i att lära ut religionen. Inne vem orkar predika från fajr till maghrib? Och i Medina brukar dagen ungefär vara en i 12 timmar. Yani fajr vid 6 kanske och maghrib vid 6 eller 7 eller något sånt. Yani 12-13 timmar khutba, subhanallah. Och sahaba, mashallah, sabirun, tålmodiga, sitter och tar åt sig denna kunskap. Och vilken khutba. Han utelämnade ingenting av vad som ska hända fram till domedagen. Wallahi, om jag ägde dunya, jag skulle betala den för att närvara på denna khutba. Skulle ni inte? Ja, subhanallah. Så profeten alaihissalatu wassalam gjorde då denna enorma khutba. Och det bevisar också att han brukade ha korta khutbas. Det här var ingen fredagsbön. Det här var en annan dag. Och han brukade ha korta predikan på fredagsbönen. Och nämnde det här ifrån el-fiqh, en förståelse i religionen. Men det här bevisar att man ibland också kan dra ut lite extra. Men det var ingenting han gjorde som en vana, utan det här skedde vid något enstaka tillfälle, att han predikade så här länge. Och de lärda, som Ibn Uthaymin, nämner också att denna hadith bevisar att som vi sa, det vi förstår är att han inte bad rawatib, sunnabönerna, som han i vanliga fall aldrig lämnade. Men här förstår man att han lämnade dem. Varför? För att man väger här upp två fördelar. Yani, vad är den största nyttan? Är det att undervisa folk eller är det att be för sig själv? Och vad är svaret? Att undervisa, att lära ut. Så ibland så står man inför valet av två goda gärningar. Och då säger den islamiska principen att man väljer det större goda. På samma sätt om du står inför valet av att du måste välja två dåliga saker, så väljer du det mindre dåliga. Så här förstår vi då att profeten a.s. valde att lära ut istället för att be sunna böner. Och hadithen bevisar också att profeten a.s. hade fått den här kunskapen av Allah subhanahu wa ta'ala som han skulle förmedla för människorna. Och som vi gick igenom i surat al-Araf, så gav Allah subhanahu wa ta'ala profeten Muhammad a.s. en viss kunskap om det fördolda. Men inte all kunskap och inte ens i närheten av all kunskap. Utan han fick en del av kunskapen av det fördolda. För att förmedla för människorna som ett bevis på hans profetskap. Den kunskap vi behöver för att kunna dyrka Allah subhanahu wa ta'ala och som stärker våran tro. Författaren nämner sedan en hadith från Aisha radiyallahu anha där hon säger att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: den som avlägger en ed i att lyda Allah ska lyda Allah. Och den som avlägger en ed i att synda ska inte synda. Och denna hadith finns i Al-Bukhari. Denna hadith handlar om en nether. Och om jag inte har fel nämnde vi det för någon lektion sen. Och nether är att man förpliktigar sig själv eller gör det obligatoriskt för sig själv att göra någonting som inte är obligatoriskt. Till exempel, de lärda nämner här att en person säger lillahi alayhi nadhr en asum kullu yawm al-ithnin. Jag avlägger en nadhr att fasta varje måndag. Taib. Då blir det wajib för honom att fasta varje måndag. Wajib, obligatoriskt. Men i grunden, är det wajib att fasta varje måndag hela året? Nej, det som är wajib att fasta ramadan. Men här förpliktigar han sig själv att fasta måndagar. Taib. Eller en person säger lillahi nadhr ali an ahujj, att göra hajj. Eller att ge 100 dinar i sadaqa varje månad. Eller liknande. Ja, när han förpliktigar någonting på sig själv som är lydnad, då måste han göra det. För Allah azza wa jalla har nämnt i Koranen att man ska hålla en nadhr. Man ska hålla det man har svurit. Ja, den nadhr man har avlagt. Och vi sa också att det finns, alltså i grunden är nadhr någonting som är ogillat. Varför? För att du har nu utrymme på måndagar till exempel att fasta eller inte fasta. Eller hur, det är fritt. Någon måndag du pallar inte, du behöver inte fasta. Alhamdulillah, du har ingen synd på det. Men här gör du det obligatoriskt för dig själv att fasta. Så du försvårar saker för dig själv, eller hur? Och den sharia Allah har givit oss räcker. Vill du fasta måndagar, gör det. Är ni med? Så att det är i grunden ogillat att göra detta. Och som profeten a.s. sa, att det tar egentligen bara ut att det är bara de som är snåla som liksom förpliktigar sig själv med detta för att få ut saker och ting. Vad menas med detta? Att till exempel, någon säger jag gör en nether att jag ska skicka 1000 spänn i månaden till fattiga. Varför gör en nether? Varför tvingar dig själv att göra det? Varför inte bara skicka 1000 kronor i sadaqa varje månad? Du måste göra det obligatoriskt för dig själv för att ens kunna göra det. Yani det här är bättre att lämna, förstår ni? Och vi sa också att det finns folk som gör en nether baserat på ett villkor. Att de säger, eller de tror till exempel att Allah Azza wa Jalla inte ger dem någonting om de inte avlägger en nether. Till exempel de säger, han är sjuk och säger att om du, ja Allah, gör mig frisk kommer jag att fasta 2 dagar i månaden. Ja Allah, om du gör mig frisk kommer jag skänka sig så mycket pengar. Ja Allah, om du ger mig pengar kommer jag att skänka till fattiga och så vidare. Och det här är som att de tror att du inte får någonting av Allah om du inte avlägger en ed. Och i det här fallet, i det här verkligheten, nej det är det inte. Allah Azza wa Jalla, han är al-Karim. Du bara ber Allah Azza wa Jalla och han ger dig. Och om du sen får någonting av Allah och du vill ge någonting i tacksamhet, alhamdulillah, inte hurjani, du är fri. Allah gjorde dig frisk, mashallah, jag ska ge sadaqa. Tacksamhet till Allah Azza wa Jalla. Du är fri. Men förpliktiga dig själv inte att göra någonting. Så här nämns det i alla fall en till viktig princip gällande nether. Och det är att en nether är bara giltig om det är någonting som är lydnad till Allah. Som att be, fasta, ge sadaka, åka på hajj, åka på umra och liknande saker. Men en person som avlägger en nether att synda får inte uppfylla och hålla denna nether. En person avlägger en ed att aldrig prata med en viss släkting på grund av lite tjafs eller något sånt. En sådan ed får inte hållas. Eller någon avlägger en ed att gå ut och festa och dricka alkohol. Ska han uppfylla denna ed? Nej, det ska han inte. Den är ogiltig. Taib, om man bryter en ed, vad gör man då? Vad gör man om man bryter en ed? Vare sig det är lydnad eller olydnad. Olydnad ska du bryta, du ska inte ens påbörja den. Men om vi då tar en ed av lydnad, vad nämner Allah Azza wa Jalla i surat al-Ma'ida? Vad nämner Allah subhanahu wa ta'ala? I versen, wahfadu aymanakum. Allah nämner där att man, om man bryter en ed, det första man gör är att? Precis, fria en slav. Fria en slav om man kan. Kan man inte, it'amu 10 masakin, au kiswatuhum, au tahrir raqaba. Ahsan. Precis, de är i den här ordningen. Allah nämner, mata 10 fattiga, klä 10 fattiga, eller fria en slav. Och här är man fri att välja vilken man vill. Det är inte som i Ramadan om en person har umgänge under dagen. Då måste han fria slavar. Men här har han valet att göra en av dessa tre. Mata 10 fattiga, klä 10 fattiga eller fria en slav. Kan han inte en av dessa tre, då ska han fasta 3 dagar. Och jag vet inte varför. Men de flesta av människor verkar tro att om du har brytit dig ner, du ska fasta 3 dagar. Alltså, nu måste jag fasta 3 dagar. Va? Men nej, du ska mata 10 fattiga. Du bor i Sverige, du har pengar. Du är inte en person som inte kan. Eller även om du får pengar i slutet på månaden, då betalar du då igen. Så att du är inte den personen som ska fasta 3 dagar. Det är bara om du är fattig och inte kommer kunna mata 10 fattiga eller klä 10 fattiga eller fria en slav. Så det här är om du bryter en ed som är lydnad till Allah. För det har också nämnts i hadithen att den som avlägger en ed att lyda Allah och sen finner att någonting annat är bättre ska bryta sin ed och göra det som är bättre. Förstår ni? Så den här får man väga upp. En person avlägger en ed att åka på umra. Exakt samma tid behöver hans mamma till exempel hjälp med någonting. Hon blev sjuk. Vad är här bättre? Att hjälpa sin mamma är bättre. Då bryter han eden, skjuter upp sin umra, bryter eden och hjälper sin mamma och sonar för den här eden som han bröt. Och om han då svurit en ed som är haram så säger också här många lärda att han ska även då sona. Om han svär, han avlägger en ed på någonting haram så ska han självklart inte uppfylla den. Och han ska också sona för att han ens sagt denna ed. Nå, det var lite kort gällande detta. Sen så nämner författaren hadith om Sharik radiyallahu ta'ala anha att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beordrade henne att döda al-awzaq. Al-awzaq är husödlor. På engelska gecko. Va? Precis, de här, alla ni som har varit utomlands i lite varmare länder har säkert sett de här. Små ödlor, de är lite så här bleka, genomskinliga och de klättrar på väggen och springer på taket inne i huset. Ni vet alla vad jag talar om? De här ödlorna kallas för al-awzaq. Okej? Och de här beordrade profeten alaihissalam att man ska döda. Och han sa i hadithen här. För det var dessa ödlor blåste på elden som Ibrahim befann sig i. Då al-mushrikin kastade in profeten Ibrahim i elden. Så blåste de på den här elden. Och han nämner också en till hadith där profeten alaihissalam sa att den som dödar en sån här wazab i första slaget får si och så många hasanat. Och den som dödar den i andra slaget får si och så många hasanat. Mindre än första slaget. Och tredje och så vidare. Och så sa han i en annan autentisk hadith att den som dödar denna ödla med första slaget får 100 hasanat. Andra slaget 50 hasanat. Och så vidare. Och denna hadith finns i muslim. Så det här är som de lärde har sagt fawaisiq. Den här ödlan är ett skadedjur. Och skadedjur är tillåtna att döda i islam. Som kråkor, råttor, och liknande. Och det här är också ett skadedjur. Och som jag sa, ni som har bott utomlands vet att de här är väldigt obehagliga att ha i sitt hem eller att ha på sig när man ligger och sover och så vidare. Så att det är tillåtet att döda dem. Och det är till och med uppmuntrat att döda dem. Och då nämndes det här att man då får belöning för att döda dem. Ju snabbare du dödar dem, ju mera belöning får du. Och här är en faida som Ibn Uthaymin nämner. Och det är att islam har vi en generell princip, vilket är al-ajr ala qadri al-mashaqqa. En generell princip som genomsyrar hela islam. Att ju svårare någonting är i form av dyrkan, ju mera belöning får du. Som profeten alaihissalam sa till Aisha, då det fanns komplikation i hajj, han sa, vet att din belöning är beroende på hur mycket du får kämpa. Ju mer du kämpar, ju större belöning. Okay? Och därför nämns det hadither till exempel. Från de saker som höjer en person i nivåer är att ta många steg till moskén i mörker. Det är komplikation. Ju mer steg, ju mer belöning. Eller att göra wudu under svåra omständigheter. Det kanske är kallt och så vidare, vattnet är kallt. Och det här, den här principen är på villkoret av att det inte är en tillgjord svårighet, utan en naturlig svårighet. Ingen ska gå hem och hälla en hink med vatten och sen lägga is i hinken och sen säga jag ska göra en svår wudu. Nej, det här får du ingen belöning för. Det finns ingen speciell dygd i detta. Eller att du väljer att gå till en moské som tar en timme att gå till, fast du har en moské som tar 5 minuter att gå till bredvid huset. Nej, det är inte det som menas. Utan du bor långt borta. Och den närmaste moskén tar en timme att gå till. Du har ingen häst eller cykel eller åsna eller bil eller vad det nu är. Du måste gå till moskén. Och du går till moskén även om det är mörkt, även om det är kallt. Allah, mashallah, du kommer få det här ljuset på domedagen och enorm belöning av Allah subhanahu wa ta'ala. Och du får mer belöning än han som bor nära moskén. För det är inte tillgjort. Hänger ni med? Så den generella principen säger då att ju svårare någonting är, ju mer belöning får du. Då säger Ibn Uthaymin förutom denna sak. Vad är svårare, att döda ödlan första slaget eller andra eller tredje slaget? Självklart att springa efter den och kasta skor på den. Yani flera gånger är jobbigare än att göra det en gång. Eller hur? Yani första försöket är lättare. Andra försöket jobbigare. Tredje försöket ännu jobbigare. Men den här principen skiljer sig då från detta. Det här är ett fall där någonting blir jobbigare. Men ju jobbigare det är, ju mindre belöning får du. Okej? Och den här hadithen är kanske inte jätterelevant för oss i Sverige. Men inshallah någon gång kanske ni gör hijra och kommer att ha dessa små husdjur. Då får ni inshallah implementera hadithen. Och de fanns i Medina. Jättevanliga de här ödlorna. Och man brukade göra att man kastade skor på dem eller hade sopborsten eller någonting. Så att det funkade. Namn. Vi har 2 hadither till. Och den sista hadithen är ganska lång. Den första hadithen berättas från Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa. Att en man sa, jag ska ge sadaqa. Så han gick ut med sin sadaqa. Och la den i handen på en tjuv. En sariq. Och på morgonen började folk att prata och säga, ryktet gick, yani man gav i natt sadaqa till en tjuv. Och när mannen nåddes av detta rykte så sa han, Allahumma lakal hamdu ala sariq. Alhamdulillah, ya Allah, att jag fick ge sadaqa till den här tjuven. Jag ska fortsätta ge sadaqa. Så han gick ut och gav sadaqa och lade i handen på en prostituerad kvinna. Och då gick ryktet återigen i staden och folk började prata att man gav i natt sadaqa till en prostituerad kvinna. Och när han nåddes av detta rykte så säger han alhamdulillah, allahumma lakal hamdu ala zaniya. Alhamdulillah att jag fick ge sadaqa till henne. Och han säger jag ska fortsätta ge sadaqa. Så han gick ut och gav sadaqa och lade i handen av en rik person. Och på morgonen började folk att prata och säga, man gav i natt sadaqa till en rik person. Och han säger då, Allahumma lakal hamdu ala sariq wa ala zaniya wa ala ghani. Alhamdulillah att jag då gav sadaqa till dessa 3. Tjuv, prostituerad kvinna och den här rika personen. Och då kommer någon till honom. Det nämns att någon kom till honom. Och det ordet man förstår här att Det här är en uppenbarelse i drömmen. Taib. Och den här berättelsen nämner ulema handlar om de innan oss, yani ben Israel. Så en ängel kommer till honom i drömmen och säger då till honom: vad beträffar din sadaqa till tjuven, så kanske han kommer att bli oberoende och sluta stjäla. Och vad beträffar din sadaqa till den prostituerade kvinnan, kanske hon kommer att bli oberoende och sluta sälja sig själv. Och vad beträffar din sadaqa till den rike mannen, så kanske han kommer att få sig en påminnelse och själv börja ge sadaqa. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Now, den här hadithen, mashallah, berättar om den här mannens en iver att ge sadaqa. Och att han gav sadaqa i hemlighet. Han gick ut på natten och ger sadaqa och kollar typ inte ens vem han ger sadaqa till. Hans avsikt är god, han vill ge till en fattig person i behov. Taib. Så han ger sadaqa, mashallah. Och lägger sin sadaqa hos fel person. I alla tre fall. En tjuv, en prostituerad kvinna och en person som är rik. En person som är rik är den som är absolut minst behov av sadaqa. Taib. Men det nämndes i hadithen att hans sadaqa är accepterad. Varför? För han hade en god nia. Han hade en god avsikt. Och den här hadithen, han nämner ulema, bevisar att en person belönas baserat på sin avsikt, sina intentioner. Yani om du ska betala zakat, som är wajib, om du har mycket pengar. Och du ger dina pengar till vad som verkar vara en fattig person, fattig familj, en legitim organisation som delar ut sadaqa och så vidare, eller zakat. Och det sen visar sig att personen inte alls var från ahlu zakat. Yani zakatpersonerna, de som har rätt till zakat, är 8 personer. Och du ser en person med slitna kläder och så vidare, du ger honom sadaqa. Och sen får du veta att han är en skojare. Yani måste du då ge om din zakat? Måste du ta fram nya pengar och ge till en ny fattig? Nej, alhamdulillah. Du gjorde det du trodde var korrekt. Du såg, han såg fattig ut. Hallas, du gav honom zakat. Hänger ni med? Men du kan inte bara gå till någon sån här random person som inte alls ser fattig ut och säga här är zakat. Nej. Utan yani personen, du måste ju försöka i alla fall kolla att han är berättigad till zakat. Så att den här hadithen bevisar då att man belönas för sin avsikt. Och här finns också en tillfaida som Uthaymin nämner. Och det är att han på morgonen fick då höra att folk snackade. Så han säger Allahumma lakal hamdu ala sariq och så vidare. Och här nämner sheikhen att det här är från al-islam, från sunna. Att tacka Allah i alla ens tillstånd. Profeten Muhammad alaihissalam brukade, om han genomförde någonting gott och fullbordade denna sak, säga alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Yani alhamdulillah, lovprisade han med vars hjälp saker och ting genomförs. Taib. Och om någonting svårt händer, så brukade han säga alhamdulillah ala kulli hal. Vilket var det som mannen här säger, fast med en annan formulering. Ja. Det är också en sunna då att tänka på, att man alltid tackar Allah subhanahu wa ta'ala. I vått och i torrt. Än i goda och svåra tider. Så är man en person som ständigt tackar Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, vi går vidare till den sista hadithen för idag. Och yani qadar Allah azza wa jall, så är det faktiskt en hadith vi gick igenom i torsdags i Sahih Bukhari. Yani böckerna möts här och nämner samma hadith. Och det är hadith al-shafa'a, hadithen om profetens medling alayhi salatu wassalam. Och det är inget fel med att repetera, för som profeten Muhammad alayhi salatu, eller som afan de lärde har sagt, i att repetera finns det nytta. Och det är enda så man uppnår kunskap. Genom att ständigt repetera kunskapen. Och det här är mashallah en mäktig hadith som vi alltid ska ha med oss. Och den lägger ut en grund för vår aqida. en viktig aspekt om vad som kommer att hända på domedagen. Någonting som vi muslimer måste tro på. Och det är en väldigt också hoppingivande hadith som också illustrerar profeten Muhammeds enorma förträfflighet alaihi salatu wassalam. Och hadithen är som följande. Det berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu där han säger att vi var tillsammans med Rasulullah alaihi salatu wassalam på en inbjudan. Och profeten alaihi salatu wassalam lyfte upp en bit lammkött, ett vira, som lammstek. Och det var den delen han älskade mest från köttet. Han tog en tugga från köttet och så sa han: "Ana sayyidu nasi yawm al-qiyama." Jag är människornas ledare på domedagen. Vet ni varför? Allah kommer att samla den första till den sista människan på en och samma plats. Där varje person kan se varandra och man hör allt som sägs. Och solen kommer att komma nära och folk kommer att hamna i en enorm bekymmer och oro som de inte klarar av. Och då kommer människorna att säga till varandra: ser ni inte hur svårt vi har det? Ska vi inte kolla om det finns någon som kan medla hos våran Herre? Och då säger vissa till varandra: låt oss gå till Adam. Abokum Adam. Och de kommer till honom och säger: ja Adam, anta abul bashar. Du är mänsklighetens fader. Allah skapade dig med sina händer och blåste in sin själ i dig. Och han beordrade änglarna att falla ner i sujud till dig. Och han lät dig bo i paradiset. Ska du inte medla för oss hos din Herre? Ser du inte hur svår situation vi befinner oss i? Och då säger Adam alaihi salatu wassalam: min Herre är så arg idag. Han aldrig varit och aldrig kommer att vara efter idag. Och jag förbjöd från att äta av trädet. Men jag trotsade och jag åt. Nefsi, nefsi, nefsi. Yani mig själv, mig själv, mig själv. Gå istället till någon annan. Gå till Nuh alaihi salatu wassalam. Och då kommer människorna att gå till Nuh. Och de säger till honom: ja Nuh, du är det första sändebudet till mänskligheten. Allah kallade dig för en tacksam tjänare. Ser du inte hur svårt vi har det? Ser du inte vilken situation vi befinner oss i? Kan du inte gå och medla hos din Herre? Och då säger Nuh alaihi salatu wassalam: min Herre är så arg idag. Han aldrig varit tidigare och aldrig kommer att vara efter idag. Och jag fick en dua som jag blev accepterad och jag gjorde den mot mitt folk. Nefsi, nefsi, nefsi. Gå till någon annan. Och då går de till Ibrahim. Och de kommer till honom och säger: ja Ibrahim, du är Allahs profet. Och du är hans khalil från mänskligheten. Kan du inte medla till oss hos din Herre? Ser du inte hur svår situation vi befinner oss i? Och då så säger han att min Herre är så arg idag. Han aldrig varit och aldrig kommer att vara efter idag. Och jag ljög tre gånger, nefsi, nefsi, nefsi. Gå till någon annan, gå till Mosa. Och när de kommer till Mosa så säger de: ja Mosa, du är Allahs sändebud. Allah valde ut dig med sitt budskap och hans tal över mänskligheten. Kan du inte medla till din Herre för oss? Ser du inte hur svår situation vi befinner oss i? Och då så säger han: min Herre är så arg idag, han aldrig varit och aldrig kommer att vara efter idag. Och jag dödade en person jag inte beordrats att döda. Nefsi, nefsi, nefsi. Gå till någon annan. Gå till Isa. Och då kommer de till Isa och de säger: ja Isa, du är Allahs rasul. Du är hans ord. Han uppenbarade till Maryam och du är en själ från Allah. Och du talade till folket i vaggan. Kan du inte medla till oss inför din Herre? Ser du inte hur svår situation vi befinner oss i? Och då så säger Isa att min Herre är så arg idag. Han aldrig varit och aldrig kommer att vara efter idag. Och han nämner ingen synd. Och han säger: nefsi, nefsi, nefsi. Gå till någon annan. Gå till Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och då går människorna till Muhammad alaihi salatu wasallam. Och en annan riwaya, så fe'tuni, de kommer till mig och de säger: ja Muhammed, du är Allahs rasul. Du är det sista sändebudet, den sista profeten, och Allah har förlåtit dina gångna och kommande synder. Kan du inte medla till din Herre för oss? Ser du inte hur svår situation vi befinner oss i? Och då så kommer han då att svara en eller här, som det nämns i vissa hadither. Och han kommer att gå till al-arsh och falla ner i sujud inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah kommer att inspirera honom att prisa Allah subhanahu wa ta'ala på bästa sätt, så som ingen annan människa har gjort före honom. Och sedan så kommer det att sägas till honom: ja Muhammed, ta upp ditt huvud, be, du kommer att få. Medla, det kommer att accepteras. Och jag lyfter då mitt huvud och jag säger: ummati, ya rab, ummati, ya rab, min herre, min umma, min umma. Och då så kommer det att sägas till honom: ja Muhammed, ta in från din umma de som inte har något straff i den högra dörren i paradiset. Och de, resten av folk, får gå in genom resten av paradisets portar. Och så sa profeten alaihi salatu wassalam: vid honom i vars hand min själ vilar, så är avståndet mellan dörrarnas början och slut, höger och vänster sida, som avståndet mellan Mekka och Hajar, eller som avståndet mellan Busra och Mekka. Och denna hadith är muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim. Och denna hadith, som vi sa, är en mäktig hadith. Den kallas för en hadith al-shafa', hadithen om medlingen. Och här finner vi då många lärdomar som de lärda har sagt. Först i början på berättelsen så finner vi att profeten alaihi salatu wassalam var bjuden hemma hos en sahabi, och han var bjuden på lammkött, och han åt från ett dira. Och ett dira är typ el-ketif, som någon lammstek liknande. Och de lärda säger att det här är den möraste delen av lammköttet. Och det nämns i vissa hadither att det här var den mest älskade köttbiten till profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Och det bevisar också en till sak. Och det är att det är okej att ha en favoritmat. Allah har skapat all mat, eller hur? Allt på jorden har Allah skapat. Och allting är en ni'ma. Allt som är halal är en ni'ma. Men man behöver inte gilla allting. Man behöver inte äta allting. Och man får gilla vissa saker mer än andra. Och man får äta dem oftare än andra saker. Det ligger i människans natur. Och därför, när profeten alaihissalam en gång satt med Khalid ibn Walid och han åt ödla, inte den här lilla utan stora ödlan, så ville han bjuda profeten alaihissalam, som liksom tackade nej. Och då säger han: vadå, är det haram? Och då säger han: nej, men det här är inte någonting vi brukar äta i Mekka. Alltså det här är inte min kultur att äta ödla. Så han lät bli. Och då säger de lärda baserat på detta att man ska inte tvinga sig själv att äta någonting man inte tycker om. Och det kan till och med, som vissa lärda säger, vara skadligt för människan. Fysiskt och psykiskt, man tvingar sig själv att äta någonting motvilligt. Kan vara skadligt för människan. Men vad gjorde profeten alaihi salatu wassalam om han inte gillade någon mat? Brukade han kritisera den? Ja. Hadithen säger: ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qatt. Profeten alaihi wasallam kritiserade aldrig någonsin en mat. Om han ville ha den, åt han den. Om han inte ville ha den, lät han den vara. Den sunna då. Så att om du är hemma hos någon och han bjuder på något så här, inälvor eller något sånt här, han äter lammskalle eller någonting som du inte är van att äta, säg inte: åh, vad äckligt, åh, vad vidrigt, och jag blir äcklad, och kan du ta bort den, eller inte vet jag. Jag kan äta bröd, sallad, eller eller hur? Ni sårar inte folk. Och inshallah, folk får också ha förståelse. Och sen, då profeten alaihissalam tagit en tugga, så säger han då att han är Sayyid waladi Adam yawm al-qiyamah. Att han är människornas mästare eller ledare. Sayyid betyder här bästa. Ledare, mästare på domedagen. Och en annan hadith, wala fakhr, utan att skryta. Han är den bästa människan som någonsin skapats av Allah subhanahu wa ta'ala. den bästa människan som gått på jorden. Och han kommer då att ha denna enorma position på domedagen, att han är Sayyid waladi Adam. Han kommer att ha el maqam el mahmud wa asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Den mest yani prisvärda och upphöjda platsen vid Allahs sida på domedagen. Och han är också, som det här nämndes, Khatam al-Anbiya, yani sigillet och den sista av profeter och sändebud. Och han är profeternas ledare, alihi salatu wassalam. Och han säger då, varför tror ni jag är människornas ledare på domedagen? Och han förklarar här. Och han nämner att människorna kommer att samlas på en och samma plats som är helt platt. Sa'idin wahid. Och det nämns ju i andra hadifer att på domedagen så kommer jorden att plattas ut. Och bli som arabiskt bröd, kan man säga. Helt, vet, de här runda, platt, genom ljust. Jorden kommer att bli så på domedagen. Det finns inga berg, det finns inga dalar, det finns inga floder, det finns ingenting. Utan den är helt platt. Så alla kan se varandra. Det finns ingenstans att fly. Det finns ingen skugga förutom den skugga som Allah ger vissa av sina tjänare. Så alla kan se. Och alla kan också höra. Då Allah ropar ut, eller änglarna ropar ut, så hör alla. Och sen så sa han, och Shams, solen kommer att komma nära människorna. Och i vissa hadither, den kommer nära och avger en värme som den har gjort på 10 år, på en och samma gång. Så människorna är i en otroligt klämd situation. Och han sa här, fil rammi wal karb, yani typ bekymmer och oro och sorg, la ma la yutiqun, som de inte klarar av. Yani det här är helt över vad människan klarar av, men Allah har skapat kropparna på domedagen och gjort dem så uttåliga att de kan inte dö, utan de klarar av vad som än kommer att hända. Men de kommer ändå att känna en enorm värme, svettas och törst och liknande saker. Så människorna är då i denna trängda situation. Och då så kommer folk att säga till varandra, ser ni inte vårat svåra tillstånd? Kan ni inte hitta någon människa som kan medla inför våran Herre? Och här nämner de lärda att det är yani som att Allah, eller det är så att Allah här inspirerar dem med det här, att göra shafa. Och ni la ju märket till att de går till alla ulul azm, alla de 5 bästa profeterna, eller hur? Plus Adam och sen Noah och sen Ibrahim och sen Musa och sen Isa och sist Muhammad alayhi wassalatu wassalam, eller hur? Varför går de inte direkt till profeten Muhammad alayhi wassalam? Här nämner Imam al-Nawawi, Allah gav dem denna inspiration att inte gå till honom först. Att alla, de ska gå till alla dessa 5 bästa profeter och alla ska ursäkta sig och säga att det här är inte någonting de kommer att göra eller kan göra. För att visa profeten Muhammeds förträfflighet alayhi salatu wassalam. För annars om de skulle gå direkt till honom, då skulle någon kunna komma och säga, men de skulle kunna ha gått till Isa och han skulle också kunna göra shafa. Men det skulle i så fall inte framgå. Men här framgår det att det här är khalas. Den enda personen som kommer att ta på sig denna roll är profeten Muhammed alihi afdalu salatu wassalam. Så de går då till Adam alihi salatu wassalam. Och de säger, ja Adam, du är Abul Bashar, mänsklighetens fader. Allah skapade dig med sina händer. Och han blåste in sin själ, eller blåste in en själ i dig. Och han beordrade änglarna att falla ner i sujud för dig och han lät dig bo i paradiset. Kom ni ihåg från förra lektionen vilka 3 saker Allah skapat med sin hand? De enda sakerna Allah skapat med sin hand. Kom ni ihåg?
Paradiset.
Jannatul Adn, ja, precis. Paradiset. Nej. Adam, precis. Och han skrev ett taurat, precis. Skrev ett taurat med sin hand. Och resten av saker skapades med kun fayakun. Och han blåste in sin själ i dig. Och vi nämnde också det här i förra lektionen. Samma sak kommer nämnas gällande Isa. Att han är en själ från Allah. Och det här nämner Allah också i Koranen. att han är en ruh från Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi sa här att det ska inte förstås på ett sätt som att han är gudomlig. Att han är en del av Allah. Utan han är en skapad själ av Allah. På samma sätt som våra själar också är skapade av Allah. Men han är en unik själ. Så han har då en förträfflighet. Och det är som att man då, som då Allah i Koranen säger, Naqatullah. Kamelstoet som skickades till Salih a.s. kallas för Allahs kamelsto. Naqatullah. Är inte alla kameler Allahs kameler? Är du med till det? Och det här är tashrif. Yani för att den här kamelstoet är unikt. Och samma sak som då man säger Baytullah. Moskén kallas för Buyutullah, Baytullah. Yani Allahs hus. Alla hus är Allahs hus på jorden. Alla äger allt. Men moskéerna kallas för Allahs hus, tashrifa. För att yani, särskilja dem och ära dem över resten av hus. Så samma sak här. Då Isa a.s. och Adam kallas för ruh, en själ från Allah, så betyder det en unik själ, en skapad själ som har en hög status. Det är viktigt att känna till, för någon kristen kanske kommer med argumentet att men det står i Koranen att Jesus är Guds själ. Då ska ni veta hur ni kan svara på det här. Okay? För det är faktiskt argument som de kommer med. Och från Adams dygder och förträffligheter är att Allah beordrade änglarna att falla ner i sujud inför honom. Och han lät honom bo i paradiset. Ska du inte medla för oss inför din Herre? Och i vissa riwaya på hadithen så ursäktar sig Adam genom att säga: var det någon annan än jag som fick er utvisade från paradiset? Yani, det var mitt fel. Jag åt från frukten jag inte fick äta ifrån. Gå till någon annan. Och här är också en till faida, en till lärdom. När Adam alayhi salatu wassalam blev lurad av shaitan att äta från frukten, gjorde han sen inte toba? Gjorde toba? Blev den accepterad? Han är förlåten. Men kolla här, efter tusentals år han minns synden. Och han är rädd för synden och dess konsekvenser. Och det bevisar för oss att man ska vara rädd för sina synder. Idag, subhanallah, folk syndar på morgonen och glömmer bort det på kvällen. Vi talar inte om tusentals år, vi talar om timmar och folk glömmer bort sina synder. Allah musta'an. Så han ursäktar sig med att han då ätit från frukten trots att sin Herre. Och nämner att Allah är så arg idag han aldrig varit. Inna rabbi ghadiba al-ghadaban lam yaghdab qablahu mithla. Och i den här hadithen finns det ithbat sifatul ghadab. Yani man bekräftar i denna hadith Allahs egenskap av al-ghadab. Att Allah azza wa jall kan bli arg, vred. Och det här nämns också i Koranen. Och Allah azza wa jall blir arg på ett sätt som passar hans majestät. Och Adam säger då nefsi, nefsi, nefsi. Mig själv, mig själv, mig själv. Yani idag, det är mig själv som gäller. Gå till någon annan, gå till Noah. Han hänvisar till Noah. Och här nämner ulema att detta är ett bevis på att om någon kommer till dig och ber dig om en tjänst, vill att du ska göra någonting, behöver hjälp med någonting som du inte kan, det är inte riktigt på din yani nivå eller kapacitet att göra denna sak, så är det sunna att hänvisa till någon som kan. Hänger ni med? Eller någon kommer och frågar, en fett fråga, du kan inte. Men du vet någon som kan, yani, gå och fråga honom istället. Någon behöver hjälp med yani, någonting världsligt, gå och fråga honom, han vet. Det är någonting fint att hänvisa folk, inte bara jag kan inte. Utan alltså, jag vet någon som kan, gå till honom istället. Så folket går då till Noah och säger att du är Allahs första sändebud till mänskligheten. Och det här bevisar på att Noah a.s. är den första rasul. Var inte Adam den första rasul? Vad var Adam då? Nabi. Han var den första nabi, den första profeten. Och Nuh a.s. var den första rasul till mänskligheten. Och de säger också här till Nuh a.s. att Allah kallade dig för den tacksamma tjänaren. Och de lärde dem också här en tillfäjda. Och det är att om du ska eller vill någonting gott för en person, nämn personens goda sidor. De nämnde alla profeternas goda sidor. För att gärna mjuka upp dem. Att de ska bli mer tillmötesgående. Du är en generös person, du är en ärlig person, du är en hjälpsam person och så vidare. Så de säger då till Noah att du är det första sändebudet till jorden, och Allah kallade dig för en tacksam tjänare. Allah sammaka abden shakura. I vilken sura? Surat al-Isra, precis. Allah kallar Noah a.s. för en tacksam tjänare. Och en faida bara, de lärde nämner i tafsir, att han kallas för en tacksam tjänare för att han brukade tacka Allah vid alla saker. Ja, han sätter på sig kläder, han tackar Allah subhanahu wa ta'ala. Han äter mat, han tackar Allah. Han dricker lite vatten, han tackar Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är en väldigt vacker och fin egenskap att man alltid är tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. Och då så säger de till Noah samma sak de sa till Adam. Ser du inte hur svår situation vi befinner oss i? Kan du inte gå och medla inför Allah att han ska underlätta för oss? Är ni påskynda processen av dömandet på domedagen? Rädda oss från helvetet, ta oss in i paradiset och så vidare. Så Noah a.s. ursäktar sig också och nämner att han gjorde en dua han inte skulle göra. Gjorde dua mot sitt folk att Allah skulle dränka dem. Inte lämna någon på jorden av dessa kuffar levande. Gå till någon annan, gå till Ibrahim. Och när folket då kommer till Ibrahim så säger de att du är Ibrahim, du är Allahs khalil. Och vi nämnde ju i hadithen att det bara finns två khalil. Två personer som fått denna titel någonsin i mänsklighetens historia. Och vilka är det? Ibrahim och Muhammad alihim afdalus salat wa salam. Och vi sa att al-khulla, al-khalil, är den högsta nivån av kärlek. Vissa lärde nämligen att kärlek är av 10 nivåer. Och al-khulla är den 10:e, den absolut högsta nivån av kärlek. Och då så sa profeten alaihissalam, inna Allah attakhadha ni khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila. Allah tog mig som en khalil på samma sätt han tog Ibrahim som en khalil. Och han sa också i hadithen, law kuntu muttakhidan ahadan khalila lattakhadtu Abu Bakr khalila. Om jag yani Muhammad skulle ta någon till khalil skulle det vara Abu Bakr. Yani han är den bästa sahabin radiyallahu anhu. Så människorna säger då till Ibrahim att du är Allahs khalil, kan du inte medla, ser du inte vilken situation vi befinner oss i? Och Ibrahim ursäktar sig också med att Allah är så arg idag, han aldrig varit, och minns att han ljugit 3 gånger. Och här nämnde de lärda att det inte ens var 3 riktiga lögner, utan det var ma'arib, det som kallas för tauria. Yani, man säger någonting som kan förstås på ett annat sätt. När han ville ta sönder statyerna, hans folk begav sig ut på att, för att fira högtiden utanför stan, så sa han in i Saqim, jag är sjuk. Och då säger vissa lärda, han var inte sjuk, han hade sjukdom, men han menar att jag blir sjuk av er avgudadyrkan. Det får mig att bli äcklad och må dåligt. Jag mår inte bra av att ni dyrkar andra vid sidan av Allah. Det kan förstås på det sättet. Samma sak då. Nimrod, kungen, ville våldföra sig på hans fru Sara, så sa han att hon är min syster, så han lät henne vara. Och då menade han hon är min syster i al-Islam, för hon är muslim och jag är muslim och alla muslimer är syskon. Så det är ingen riktig lögn, utan yani, och alla de här 3 var för Allahs skull, för att yani försvara al-Islam. Men även där han minns dessa 3 lögner och ursäktar sig och säger gå till någon annan, gå till Mosa. Och när folket då kommer till Mosa så säger människorna att du, ja Mosa, du är Allahs sändebud som Allah upphöjde med sitt budskap och sitt tal. Yani Allah talade till dig direkt. Kan du inte medla inför din herre, ser du inte hur svår situation vi befinner oss i? Och då säger Mosa samma sak, att min herre är så arg idag, han aldrig varit och aldrig kommer att vara. Jag dödade en person jag inte hade rätt att döda. Yani jag dräpte en person jag inte hade rätt att dräpa. Och det är den som Allah nämner i surat al-Qasas. Då han dödade kopten, den här mannen från faraos folk. Han slog honom. Och yani, det var inte meningen att döda honom. Men som ni vet, profeterna var väldigt starka. Allah gav dem styrka. Och han slog honom 1 slag och mannen dog. Vilket han ångrade sig för. Och han sa att det här är min amal i shaitan. Det här är satans verk. Och ångrade sig för detta. Och Allah förlät honom. Men trots detta minns han den här gärningen på domedagen. Och han säger gå till Isa. Och när människorna då kommer till Isa så säger de du är Rasulullah, och du är Allahs ord som han uppenbarade till Maryam, yani kun fayakun. Och du är den som talade till människorna i vaggan. Kan du inte medla hos din herre? Ser du inte hur svår situation vi befinner oss i? Och Isa, kommer du att ursäkta sig med att Allah är så arg idag, han aldrig varit och aldrig kommer att vara? Gå till någon annan. Och han nämner ingen synd. I vissa hadither säger han att folk dyrkade mig och min moder vid sidan av Allah. Gå till någon annan. Ja, det här är inte ens en synd, det är inte ens, han har inte ens gjort någonting. Men han såg det som så otroligt allvarligt, det som skedde efter honom. Så han säger, gå till någon annan. Gå till Muhammad alaihi salatu wassalam. Och när människorna då kommer till Muhammad alaihi salatu wassalam, så säger de, ja Muhammad, du är Allahs sändebud, wa khatamul anbiya, och sigillet och den sista av sändebud, Allah har förlåtit dina gångna och kommande synder. Kan du inte medla för oss inför din herre? Ser du inte hur svår situation vi befinner oss i? Och då så säger profeten alaihissalatu wassalam, ana laha, ana laha. Jag kommer att ta på mig detta. Jag kommer att ta på mig detta. Så han säger att han kommer att gå och falla ner inför al-arsh, under al-arsh, och göra sujud till Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah kommer att inspirera honom att prisa Allah subhanahu wa ta'ala på ett sätt som ingen annan människa någonsin gjort. Och han nämner vissa riwaya på hadithen att han gör här sujud en hel vecka. En hel vecka lovprisar han Allah subhanahu wa ta'ala på ett sätt ingen människa någonsin har gjort. Och de lärde sig här också att Allah kommer inspirera honom. För att prisa Allah subhanahu wa ta'ala tar aldrig slut. Att lovprisa Allah. Ja, det finns inget slut på hur Allah förtjänar att prisas. Subhanallah. Och därför brukade profeten alaihi wasallam i dunya säga, la nuhsi thana'an alik, anta kama athnayta ala nafsik. Vi är okapabla att prisa dig så som du förtjänar att prisas. Du är så som du prisat dig själv. Yani dunya, خلاص, vi är okapabla att prisa Allah så som han förtjänar att prisas, subhanallah. Och tänker, det finns änglar som gjort sujud och prisar Allah subhanahu wa ta'ala från yani skapelsen till domedagen. Ja, de gör sujud och bara prisar Allah. Vissa i ruku, vissa i sujud och vissa på olika sätt, subhanallah. Och när, det nämns också en riwaya, sen lyfter profeten alaihissalam sitt huvud och ser Allah och faller ner igen direkt. Så fort han ser Allah, han går ner i sujud igen. Och gör dua en hel vecka. Tills Jibril tar honom upp och säger, lyft upp. Eller han vill gå ner igen, han säger, tar upp honom. Säger nu, yani be Allah subhanahu wa ta'ala. Och då så kommer Allah subhanahu wa ta'ala då att säga, irfa ra'sak, lyft upp ditt huvud. Be, du kommer att få medla och det kommer att accepteras. Och då så kommer han att lyfta sitt huvud och han kommer att säga, ummati, ya rab ummati. Min herre, min umma, min umma. Och då så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att säga, ta in i den högra dörren till paradiset de från din umma som ska in i Jannah utan hisab eller adab, utan straff eller räkneskap. Och det här har vi ju nämnt tidigare. De 70 000 som får gå in i Jannah utan hisab eller adab. Och det nämns här då att de kommer att få gå in genom den högra dörren. Minns ni hur många portar det finns till paradiset? 8, eller hur? En för de som ber, en för de som fastar mycket, en för de som är generösa, en för de som gör hajj och så vidare. Och det finns en dörr, en åttonde dörr som kallas då för al-bab al-ayman, den högra dörren. Och det sägs enligt vissa lärda att det är bab al-mutawakkilin, yani de som förlitar sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Och den här dörren är unik för denna umma. Och så sa här profeten alaihissalam att människorna är shuraka, yani de delar på resten av dörrar. De sju dörrarna, de är för resten av umman. Yani de som följde Mosa och Noah och så vidare. Men det finns en dörr som är unik för de här, yani mutawakkilin, som kommer att gå in genom den högra dörren i paradiset. Och så sa profeten alaihissalatu wassalam att då, yani från den ena kanten till den andra kanten av dörren, är det som avståndet mellan Mekka och Hajar. eller som Mekka och Busra. I en otroligt långt avstånd. Och därför nämnde vi också i hadithen, då dessa 70 000 tillsammans med 70 000 på varje 70 000, yani 4,9 miljoner, kommer att gå in i paradiset, så kommer de att gå in tillsammans. Hålla varandra i handen och gå in uppradade, yani samtidigt i Jannah. Den ena vill inte gå in före den andra. Så att det nämner här 4,9 miljoner människor går in samtidigt genom en och samma dörr. Än här, vi kan knappt gå ut två stycken genom dörren, eller hur? Mashallah. Och det här är också en mu'jiza som de lärda säger. Ni kan kolla upp det här. Han sa i vissa hadither att avståndet till samhällen Mekka och Hajar. Och en annan hadith, Mekka och Busra. Och det är två helt avlägsna städer. Men om ni kollar geografiskt så är det exakt yani, samma avstånd på kilometer. Men hur kunde profeten Alisatsan veta detta för 1400 år sedan? Helt omöjligt. Det fanns inga GPS eller Google Maps eller någonting. Utan exakt yani, på kilometer, om det inte ens är metern också. Exakt lika långt avstånd till de här städerna, yani till Mekka, subhanallah. Och det är också ett av hans mirakel, alihi salatu wassalam. Så denna hadith är då hadith al-shafa'a. Och det förklarar ju då han ställde frågan, vet ni varför jag är människornas sayyid på domedagen? Yani på grund av detta. Att han kommer att göra det ingen annan gjorde. Och han sa i en annan hadith att jag fick fem saker ingen annan profet har fått före mig. Och en av de sakerna var att han sa wa'utitu shafa'a, och jag fick shafa'a. Och han sa också att varje profet fick en dua som han påskyndade detta liv. Men jag fick se den blodspillan och problem som kommer att ske mellan muslimerna, vilket gjorde mig ledsen. Så jag bad Allah om att få medla för dem på domedagen, vilket Allah accepterade. Och en annan hadith, jag sparade min shafa'a för min umma på domedagen. Men varje profet fick en påskyndad dua, vilket de gjorde i detta liv. Men jag sparade min dua för min umma i nästa liv. Alihi salatu wasalam. Så här har vi då al-shafa'a. Och han kommer att medla för de troende. Att Allah ska underlätta för dem på domedagen. Allah ska påskynda processen av dömandet på domedagen. Och att Allah ska låta de troende få träda in i paradiset. Och att Allah ska rädda folk från helvetet. Det är också en shafa'a. Och att folk ska kunna ta sig över Sirat, bron över helvetet. Där kommer profeterna att stå när folk ska över och de kommer att se Allahumma sallim sallim och Allah skydda skydda, eller skydda folket. Det är också en form av shafa'a som de kommer att göra på domedagen. Och vi nämnde bara, vi kan ta det avslutningsvis, att det finns två villkor för shafa'a. Att shafa'a ska kunna gå igenom. Minns ni dessa två villkor? Idhn Allah. Taib, och thani? No. La yashfa'una illa bi idhnih. Yani att Allah godkänner. Men vad är det Allah godkänner? Som han sa brodern, att Allah är rabi, han är nöjd över shafi', den som ska medla. Det är inte vem som helst som kommer att medla på domedagen. Yani värsta fasiq, syndaren, ska komma och medla. Det funkar inte. Utan det är profeterna, det är änglarna, det är siddiqin, shuhada och så vidare. Allah är nöjd över shafi', han är muwahhid. Och Allah är också nöjd över dem man gör shafa' över. Och det nämndes i haditherna att det är folket av ett tawhid. Folket av shirk har ingen shafa' på domedagen. Med undantag av Abu Talib. Att man gör shafa' att han ska få det minsta straffet i helvetet. Inte att han ska in i paradis. Utan minsta straffet i helvetet. Men utöver det kommer man inte göra shafa' för någon mushrik. Utan personen måste vara muwahhid. En person av ett tawhid. Och det här blir så paradoxalt. Då man ser folk gå till profeten Muhammeds grav i Medina. Och ställa sig vid graven. Och göra kirk. Be honom om saker och ting. Som bara Allah kan ge. Och säga Allah, ja Rasulullah, gör shafa'a för mig på domedagen. Det är en form av kirk. Du kan inte be honom om detta. Utan det här är någonting du ska be Allah om. Du kan säga, ja Allah, låt profeten medla för mig på domedagen. Eller hur? Men du kan inte be honom om det. Och du kan inte gå och göra kirk och sen tro att du ska vara från Ahlul Shafa'a. Det funkar inte. Utan du måste vara en muwahhid. Och därför var sa Abu Huraira radiyallahu anhu, ja Rasulullah, men as'adun nasi bi shafa'atika yawm al-qiyamah. Vem är mest berättigad din shafa'a på domedagen? Vad sa då profeten a.s.? Att det är den som säger La ilaha illallah khalisan min qalbi. uppriktigt från hjärtat. Han är muwahhid, inte mushrik. Så vill man ha shafa'a på domedagen, vilket vi alla vill, måste du fullborda din tawhid inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi avrundar här för idag och inshallah fortsätter nästa lektion. Då har vi också en lång vacker hadith som handlar om Ibrahim och Ismail och Hajar, berättelsen om Kaaba inshallah ta'ala. Och det tar vi då nästa vecka. Jazakumullah khairan och barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja.
Angående?
Ed, ja.
Om man ger en ed till en kompis och sen bryter den, är det samma sak eller det här bara för...
Du kan inte göra en ed till en kompis.
Vadå?
Man kan inte göra en ed till en kompis.
Hur går
det? Edre det till Allah.
Är inte ed av bara lova något?
Nej.
Hur gör man en
ed då? Nedr. Det där är halif. Du svär. Du svär på att jag ska göra det här.
Exakt. Förstår du? Det är inte samma sak.
Inte samma sak.
Hur gör man en ed då?
En ed, du säger att jag Allah, jag avlägger en ed att göra någonting, att göra en viss sak. Yasin. Assalamu alaikum. Vilken bok?
Jag köpte en bok i moskén. Jag sa att det finns en liten, inte en bibliotek, utan den andra som de
säger. Jag vet. Vad det, Uthaymin eller? Ja. De gjorde, det är ett fel broder fråga här. Han köpte en bok i moskén som det stod waqf. Waqf, att den, alltså, den har givits för ett syfte av att vara på en speciell plats. Förstår du? Och här finns två mahadirian, två förbjudna saker. Det första är att sälja någonting i moskén inte tillåtet. Profeten alaihissalam har sagt, om ni ser en person som säljer eller köper i moskén, säg då till honom och Allah inte ge baraka i din handel. Okay? Därför det är haram att köpa och sälja i moskén. Det är det första. Och för det andra så får man inte sälja någonting som är waqf. Alltså de här böckerna gavs till moskén för att vara i moskéns bibliotek. Och jag minns det här, det var en man som gav de här böckerna för några år sedan. De gav böcker hit, de gav till Uppsala moskén. Och sen kort därefter såg man att de sålde de här böckerna i moskén. Det är haram, det är tillåtet. Förstår du? Och det är som de här koranerna, det står waqf. De är en gåva från en saudiska landet, en saudiska, vad säger man, staten. Så waqf är gratis. Får inte säljas då. Waqf betyder får inte säljas. Så vissa säljer dem ändå. Det är inte tillåtet. Alla.
Får man ge ut med gåva?
Ja, men till exempel här. Vi har fått kanske 200 koranböcker, mushaf, waqf. När kommer 200 pers sitta här och läsa koranen? Mashallah, vi är glada om det kommer 5 pers på koranlektionen. Taib. Så att det behövs inte. Då gav vi dem till folk, gav, för att folk ska läsa. För det är det som är syftet, att de ska läsas. För folk gav dem i waqf för att belöningen ska gå till någon som kanske har dött eller någonting sånt. Och det blir ingen belöning av att de står på en bokhylla, förstår ni? Så, eller så tar man dem och skickar dem till kanske en koranskola i Afrika eller liknande, där folk verkligen är i behov av dem. Hänger ni med? Men alla kunder, man får inte sälja någonting som är waqf. Det är bara det som var poängen här.
Ska jag spara boken i så fall?
Problemet är ju att de, jag vet inte alla. Fråga Sheikh Abdallah, han kommer snart, fråga honom. Mashallah, mycket bra fråga. I förra föreläsningen nämnde du att det finns muslimer som kommer att vara i helvetet och sen hamna i paradiset. Men Allah säger i Koranen att vissa kommer att vara i helvetet för alltid. Jättebra. Och det här, subhanallah, var faktiskt exakt samma shubha, tvivel som Khawarij kom med. De säger att det står i Koranen att den som är i helvetet kommer aldrig gå ut från helvetet. Och därför Khawarij, alltså förr i tiden, förnekade hadithen om shafa'a. De sa, det finns ingen shafa'a, det finns ingen medling på domedagen. De som hamnar i helvetet brinner därför alltid. Okej? Okay? Och al-Mu'tazila förnekar också detta. Och det är därför, om ni läser en bok från Salaf som handlar om aqida, som handlar om trosuppfattning, så nämner alla böckerna att vi tror på shafa'a. Yani, Ahl-Sunnah wa Jama'a bekräftar shafa'a. Och då är det som ett svar på al-Khawarij som förnekar al-Shafa'a på domedagen. Trots att haditherna finns i Bukhari, Muslim och så vidare. Så en jätteviktig princip här, det är att man måste förstå Koranen i ljuset av hadithen. Allah Azza wa Jalla säger i Koranen: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ. Vi uppenbarade för dig ett dhikr för att tydliggöra eller förklara vad som uppenbaras för dig. Så Allah nämner att han uppenbarat någonting och uppenbarat en till sak som förklarar den första uppenbarelsen. Så Allah nämner här att han uppenbarat två saker. Koranen och sunna. Och därför är en av de största batil som folk sprider idag att det står inte i Koranen. Men Koranen säger, yani bara sådär. Det står inte om hijab i Koranen. Säkert ni har hört den 1000 gånger. Ja, det står om hijab i Koranen för det första. I surat al-Ahzab, surat al-Nur. Det står om hijab i Koranen för det första. Och för det andra, även om det inte står i Koranen, vi muslimer tror inte bara på Koranen, vi tror på sunna. Och till och med så går vi så långt att säga att den som förnekar sunna är kafir. Han är inte ens muslim. Du kan inte vara muslim och bara tro på Koranen. De som gör det kallas för Koranion, avvikande sekter, Ahlul Bid'a. Och de är utanför den islamiska församlingen. De är inte muslimer. Du kan inte vara muslim och förneka sunna. För att om du kollar i Koranen är det väldigt generella bestämmelser. Wa aqimus sala, förrätta bönen. Hur ska vi förrätta bönen? När ska vi förrätta bönen? Hur många raka? Vad ska jag läsa i bönen? Det står inte, utan det står i haditherna. Så de går hand i hand. Och därför, tillbaka till frågan här, så nämner Koranen att ett visst folk kommer brinna i helvetet för alltid. Men haditherna säger att vissa kommer att gå ut från helvetet. Okay? Och då säger de lärda att verserna som nämner att folk kommer brinna i helvetet för alltid handlar om el kuffar. Det handlar om de som dör som kuffar. Och haditherna som nämner att folk kommer tas ut handlar om muslimerna. Förstår ni? Så den ena förklarar den andra. Du har en generell och du har en specifik. Och den specifika förklarar den generella. Och det är så man måste förstå islam. För förstår man bara islam genom att läsa en text, två texter, utesluta andra texter, kommer man gå vilse. Och det är så alla ahlul bidda har gått vilse. Att de tar en text och utesluter andra texter. Eller kommer med sin egna tolkning som inte överensstämmer med selefs tolkning av den här versen. Så att det är jätteviktigt att man alltid försöker tolka Koranen och sunnan i förståelsen av selef och salih. Okej? Okay? Någon mer fråga?
Jag har en kort fråga.
Ja.
Om man kommer till din vers så får man belöning hos Allah subhanahu wa
ta'ala. Det hoppas vi. Broder frågar om man får belöning om man kommer till min lektion. Profeten alaihi wasallam har nämnt att den som går en väg för att söka kunskap, Allah kommer att underlätta för honom vägen till paradiset. Han sa också att änglarna sprider ut sina vingar i välbehag för de som går för att söka kunskap. Och det finns också hadither om att änglar kommer till sammankomster där man minns Allah subhanahu wa ta'ala. Sammankomster av dhikr. Och sammankomster av kunskap är sammankomster av dhikr. Och dessa änglar går upp och rapporterar till Allah subhanahu wa ta'ala om dessa människor. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger då till slut på hadithen: ni är mina vittnen om att de alla är förlåtna. Genom de alla är förlåtna. Och då så säger änglarna: men det fanns en person bland dem som kom för ett annat ärende. Han kom inte för kunskap eller dhikr. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala: han är också förlåten. Hum al-qawm la yashqawna jalisahum. De är folket som man aldrig blir olycklig eller förlorare av att sitta med. Inom folket av dhikr och kunskap är folket du aldrig förlorar av att sitta med. Och profeten alaihissalam sa också att om ni ser sammankomsterna av Jannah så sätt er. Ni ansluter er till dessa sammankomster. Och då så sa sahaba: vilka är sammankomsterna av Jannah? Och då så sa han: det är sammankomsterna av dhikr. Yani av kunskap. Och också hadithen om att Allah sänder ner sin sakina, han sänder ner sitt lugn och rahma över personerna som samlas för att söka kunskap. Så utan tvekan så finns det belöning i att sitta och studera Allahs religion. Förstår ni? Det finns en enorm belöning i detta, inshallah ta'ala. Även om våra durus är miskin, de är inte på nivån av de lärdas lektioner. Men yani, vi försöker i alla fall att förmedla de lärdas ord. Må Allah acceptera. Amen. Och bror, man behöver i de här tiderna i det här landet, man behöver komma och träffa sina bröder, man behöver sitta, man behöver lära sig islam. Eller hur? Man behöver, annars hela veckan jobb och skola och dunja. Man behöver. Du kommer hit, det blir ny start. Som att ladda batteriet, eller hur? Så att det är fint. Bästa sammankomsterna av kunskap. Zakum Allah. Yasin.
Har Allah
inte
skapat en anam med sina händer?
Lä, inte vi Allah. Läm esma bihala. Jag har inte hört. Det finns någon ayah där aidi betyder kuwa. Någon, är det inte så? No, precis. Men de andra verserna i alla fall, lima khalaqta biyadai, betyder händer. Allah skapade Adam med sina händer. Och inte som al-Asha'ira, Ahlul Bidda, säger att det händer alltid i Koranen betyder kraft. Eller makt. De förnekar att Allah har händer. Allah Azza wa Jal har nämnt klart och tydligt att han har händer. Och den som förnekar det, han är från Ahlul Bidda. Mu'awwila, Jahmiya. Sista frågan till Babu. Oj, det är en djup fråga. Är det wajib eller sunna att beta het till masjid? Och jag tror vi gick igenom den i Bulugh al-Maram. Du kollar på hemsidan. Vad jag lutar åt att det är wajib, Allah alam. Det är wajib bisabab. Det är wajib på grund av en orsak. För att profeten a.s. sa: "Idha dakhal ahadakum al-masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atayn." Om någon av er går in i moskén så får han inte sätta sig, eller han ska inte sitta tills han bett två raka. Så det är fel amr, yani du ska be om du går in i moskén, ska du beta helt till masjid. Och ett till bevis för att det är wajib också är hadithen om mannen som kom in sent till fredagsbönen. Han kom in sent, han gick över folk och satte sig sådär i mitten. Och då så sa profeten a.s. typ: "Du har gjort fel då du kliver över folk." Och så sa han typ: "Har du bett?" Han sa nej. Han sa då: "Stå upp och be två korta raka." Och då säger här ulema att det är wajib att lyssna på khutba. Det är wajib att lyssna på khutba, eller om du sitter och leker eller med någonting, det är haram och du får ingen belöning. Det är wajib att lyssna på khutba. Och han skulle inte säga till personen att göra någonting sunna för att missa någonting wajib. Då förstår man att tahiyyatul masjid också är wajib. Förstår du? För man sysslar inte med någonting sunna och missar någonting som är wajib. Så att det används också som ett bevis på att det är wajib att be tahiyyatul masjid, wallah. Och det är då om du går in i en moské. Inte bönelokal eller sån här lokal, en moské, masjid. Hadithen säger om du går in i moskén. Och också om du inte går in i waqt al-karaha, tiden då man inte ska be. För där finns det också efter fajr och innan maghrib ska man ju inte heller be. Så där finns det också olika åsikter. Vissa lärda säger att du kan ändå be och vissa säger att du inte behöver be. Men generellt så ska man be tahiyyatul masjid när man går in i moskén. Inshallah ta'ala. Och det är den säkraste
åsikten.
Räknas det som moskéer? Vissa ulema säger att makanen mukhassas li salah, yani yakhud ahkam al masjid. Att de platser som är avsedda för att be, yani även tidsbegränsat som bönelokalerna, tar samma bestämmelse som en moské. Och andra lärda säger nej, en moské måste vara en plats med waqf, den är köpt. Muslimerna äger den är moské till domedagen. Allah. Men det säkraste är att om du går in i en bönelokal, de här moskéerna, Kista moskén, Rinkeby moskén, att du ändå ber två raka. Yani mafi, la takhsar shay, du förlorar ingenting. Förstår du? Jag kommer till mig ihåg när vi var i Hajj med Sheikh Uthaymin. Vi sov i det tältet han hade i Hajj. Där han hade durus. Och då så säger folk, vi bad där också. Sheikhen brukar leda oss i bönen. Och då så sa folk, ska vi be här? Till masjid. Han brukar säga, om ni vill. Vi ber fem salah här. Och det är bara yani, fem dagar. Hajjelöv. Han sa ändå det är typ en böneplats, tillfällig böneplats. Han sa att den som vill kan be igen. Det är ziyadat al-khayr. Det är mera gott. Wallahu alam. Yalla. Precis, det finns ikhtilaf. Och jag tror de flesta lärda säger att det inte är wajib. De flesta lärda. Varför? För de säger hadithen att en man kom till profeten alaihissalam och säger Rasulullah, fem salam. Är det wajib för mig att be någonting annat? Och då så sa profeten nej. Det är inte wajib. Förutom om det är frivilligt. Och då så går mannen iväg och säger wallahi, jag ska inte be mer än de fem bönerna. Och han sa till honom aflaha in sadaq. Han är yani framgångsrik om han talar sanning. Och då använder de den hadithen som ett bevis på att de obligatoriska bönerna är bara fajr, duhur, asr, maghrib, isha. Och resten är sunna. Så den används som ett bevis. Men då så säger de att i grunden är det de här fem bönerna som är wajib. I grunden. Här mannen kanske bodde ute på i öknen. Som du säger till honom, Oktahit al-Masjid i wajib betyder att han måste gå in till stan för att hitta en moské och be Tahit al-Masjid. Förstår du? Den blir wajib bisabab, med en orsak. Orsaken är att du går in i moskén. Förstår du? Det är som en nether. Du ska, om en person säger jag avlägger en nether att jag idag efter maghrib ska be två raka. Då blir det wajib för honom att be två raka. Wajib, obligatoriskt. Förstår du? Så att i alla fall, det säkraste åsikten är att man ber Tahit al-Masjid. Inshallah. Khalas, intahina. Ja, jag vet, det finns ikhtilaf om den hadithen. Leysa biwadih. Leysa biwadih, annahu lam yusallu. Jalla, leysa biwadih. Jazakallahu khair, vi ses nästa lektion. Assalamu alaikum. Ja, men du får fixa böckerna.
Jag har ingenting i Göteborg, vad ska jag göra?
Alla, som du vill vara med.
Om ni säger god tid, jag kan komma hit.